En helt ny dokumentärserie från Historia Nu Dock av Kristina Ekero Eriksson och Urban Lindstedt. Det här är Vikingen i världen.
Vikingarna, de var inte något främmande folk.
Sannolikt är det ett slags tempel, ett kulthus helt enkelt.
Enligt legenden så är rurikiderna skandinaver.
Från skeppet och bränslet och slavinnan och hennes herre hade blivit till aska.
Du hör dokumentären på historia.nu eller där poddar finns.
Det är ju en sån här klassisk militärhistorisk tema som man har diskuterat kring det här då, att vem är det som ska få slutligen få ta Berlin då, vem är det som ska få den här äran? Och Stalin verkar ju inte ha riktigt bestämt sig förrän ganska sent, och det är väl framförallt när det börjar bli problem mellan de här två befälhavarna, det vill säga att de skickar ut patruller mot varandra för att ta reda på vad den andra är. Alltså inte för att spana mot fienden, utan de spanar mot sina egna så att säga, för att hela tiden ligga steget före. Och desto närmare de här två grupperna kommer Berlin, så blir det ju också så att de börjar skjuta på varandra av misstag då, att man ser inte riktigt vem det är. De kommer så pass nära varandra och ser till att de inte berättar för varandra vad man är.
Militärhistoriepodden är podden om krig med människor och samhället i fokus. Programledare är Martin Hårdstedt, professor i historia vid Umeå universitet, och Peter Bennesved, doktor i idéhistoria. Podden ges ut av förlaget Historiska Media. Stöd gärna MO-podden via vårt swishnummer 123 610 76 68. Märk betalningen med MH-podden.
Välkomna till Militärhistoriepodden. Jag heter Martin Hårdstedt.
Och det här är Peter Bennesved.
Peter, Berlins fall, slutsucken i kriget i Europa idag ska vi prata om. Berlin, vad har du för andra världskrigsminnen, om jag uttrycker mig så, från Berlin?
Ja. Minnen är ju svårt. Det är inte så att man har några minnen direkt, eftersom jag födde 86. Så att jag är ju egentligen... Men däremot så kan man ju säga att det är svårt att inte ha en relation till den där händelsen vi diskuterar. Speciellt inte om man har förkovrat sig i underjorden så som jag har gjort. Hitlers bunker och hans sista tid där i sin Führerbunker är ju liksom... Jag kan säga att jag hade en liten period faktiskt för några år sedan där jag plöjde ett gäng sådana här böcker. Det finns ju en hel del vittnesskildringar om den här sista tiden. Det var någon sekreterare som jobbade där, och sen är det någon officer, och ja, det finns en hel rad olika personer som har skrivit såna här böcker om Hitlers sista tid och plöjt nästan alla. Men det var ett tag sedan faktiskt.
Ja, alltså, min relation till Berlin och så att säga andra världskriget, att jag har haft förmånen att få vara väldigt mycket i Berlin kan jag säga.
Just det, jag har också faktiskt varit med på en sån här resa, fast inte med dig i och för sig.
Nej, just det. En studieresa till Berlin. Jag vet faktiskt att jag har inte varit på alla de resorna, men jag har nog varit med studenter där kanske 6, 7, 8 gånger faktiskt. Men, och så i andra sammanhang. Men för mig är det ju för det första då det här märkliga att det fortfarande finns kul hål i byggnaderna till exempel i Berlin. Det tycker jag är en sån där kanske lite banal och enkel sak. Men sen har vi ju Selavhöjderna, där man ju faktiskt håller emot så sent som alltså efter 14 april. Tycker jag fascinerande. Jag tycker också de här stora luftvärnstornen som ju fortfarande finns kvar. Det finns mycket sådana spännande saker och som är förknippat då med Berlin.
Det är ju lite obegripligt på ett sätt när man är där idag och ser att den här stan är så uppbyggd som den är med tanke på hur förstörd den var. Alltså det är ju i sig fascinerande att se att vilken levande och storstad ändå blev av det här, av den ruin som i princip fanns kvar. Det finns ju några kända sådana här överflygningar med kameror som de gjorde där i 1945. Jag tror att det var allierade, så de bilderna brukar förekomma på nätet i olika dokumentärer och sådär, där man ser liksom det här ruinlandskapet, så som ett månlandskap. Som bara är helt obegripligt att det kan vara en stad idag.
Mm. Och jag har tidigare läst en bok som heter Varga tider, som just handlar om tiden efter, och där beskriver man just hur mycket grus det fanns i Berlin, och allt det här gruset samlas upp och fördes ut utanför staden och blev till slut liksom en konstgjord höjd, och det där tycker jag en sån där fascinerande sak. Men en annan sak som jag skulle vilja bara så där, innan vi sätter igång här nu på allvar, det är Treptore Park skulle jag faktiskt rekommendera ett besök.
Är det här stora det alltså sovjetiska monumentet som ligger ute här?
Ja. Ja, en mycket, mycket speciell och fascinerande plats som jag brukar ta studenterna till och brukar diskutera detta just med krigsdöda och hur man ser på de här platserna och just det här är intressant att det finns då en sovjetisk begravningsplats med monument med Stalin-citat flankerar de sovjetiska soldatgravarna.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare tri-term medical plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.
Vi kanske ska övergå från så att säga våra så att säga restips här till huvudämnet idag. Ja. Vi landade ju tidigare här i Ardenner-offensiven. Den innebär ju att Tyskland ju skjuter ju upp den västallierade, den framförallt då amerikanska, brittiska, kanadensiska får man väl säga, i viss mån franska då. Offensiven in i västra Tyskland, det gör att tyskarna har jättesvårt att hålla renstranden. Så kan man väl säga. Alltså det är ju den negativa konsekvensen av det här sista försöket i väster. Så att om vi börjar där tycker jag, och då kan vi väl konstatera att de allierade, västallierade då, satsar på att bryta in nu då i västra Tyskland egentligen på tre platser kan man säga. En lite nordligare spjutspets då, med brittiska, kanadensiska och amerikanska arméer. En i centrum, en central kil mot i riktning Köln, Bonn. Och sen en sydligare rutt också för att ta de sydvästliga områdena. Och man omringar egentligen Ruhr då. Det är inte helt lätt att ta sig över igen ändå. Och det här tycker jag är en sak som man nästan kan tjata lite om i det här avsnittet. Att tyskarna håller emot, fortsätter att slåss. Och som jag har läst, som man läser i litteraturen, och där tycker jag att alla är ju helt på det klara med en sak. Att hur vi än värderar nu de andra arméerna och att Tyskland kapitulerar, så finns det en sak som tyskarna är bäst på under hela kriget. Att strida man mot man, i grupp mot grupp. Pluton mot pluton, kompani mot kompani. Där tyskarna, de är helt enkelt bäst på krigföring. Men de vinner så att säga, kanske slagen, viss mån vissa operationer. Men de kan inte vinna kriget strategiskt därför att de överväldigas. Så det där tycker jag ändå är kusligt, får man säga så Peter? Kusligt,
jo, men det finns ju i bakgrunden till det finns ju också en slags ideologisk fanatism som kommer fram så himla tydligt här i de här skildringarna av av kriget här på sluttampen, att hur de här överlevandena beskriver det som att de slogs för att de trodde liksom att det här var slutet på all civilisation, allt det var slutet på Tyskland, ungefär på samma sätt som vi såg hur japanerna resonerade. Men där är ju skillnaden att de verkligen så att säga, de var kanske mer benägna än vad tyskarna var att verkligen slutföra, och så många tog ju livet av sig och så, det gör man här också, men det finns inte samma sån här Bushido seppuku-tradition där, utan en del de kapitulerar ändå, de accepterar ändå kapitulation.
Jag tror att du har rätt. Jag tror att den japanska där var mycket mer ideologiskt grundat, som du säger, med olika uppfattningar om. Men, och sen så skulle jag kanske lite då, jag håller med dig i viss mån när det gäller tyska, men jag skulle också vilja säga att den här förmågan att slåss, den går tillbaka också till det här med den sammanhållning som egentligen kanske gäller generellt i väldigt många arméer, nämligen att man slås inte till längre för Nazi-Tyskland eller för fyren eller för fosterlandet eller någonting sånt här, utan man slås för de man har med sig där till slut. Att om jag nu lägger mig ner bara här i grupp, då kommer jag att så att säga också inte kunna hjälpa att de andra överlever. Så att det är den där sammanhållningen, och det finns en del sådana intervjustudier som man gör efter andra världskriget, kommer fram till det där. Men jag kan väl hålla med om att samtidigt finns det väl den där att det kanske är lika bra att dö på slagfältet än att...
Ja, men, och sen så kommer jag ihåg att vi diskuterade den här brutaliseringen som sker, de blir allt mer brutalt i förhållande till krigsfångar och sånt där. Och ja. Goebbels har ju varit enastående i sitt propagandamaskineri för att intuta då det tyska folket och även de tyska soldaterna att när den röda armén sveper in, då kommer vara som barbarer och bara slakta allt. Delvis så får han ju rätt i det, får man ju säga. Det är ju ändå en brutal sanning här, att Röda arméns väg framåt är ju också kantad av en groteskt beteende. Men det här leder ju till att, ja, vad ska de... Det finns ju ingen, i alla fall på östsidan finns ju ingenting att ge upp till. För det finns ju bara död och förintelse, så att... På det sättet så tänker jag att fan, du har säkert rätt i det, att kanske inte de slåss för Hitler längre på samma sätt. Men
eller nationalsocialismen.
Men det finns ju en fanatism i det, att man liksom slåss för, man tänker sig att det finns en framtid.
Men det finns en annan aspekt av det där som jag bara kan lyfta fram här också. Att det finns ju planer på att då skapa en sån här rörelse av underjordiska stay behind-rörelsen som ska fortsätta att slåss och göra motstånd, en sån här varulvsrörelse i Tyskland. Det märkliga är att när kapitulationen sen väl kommer då 7-8 maj, ja, det bara dör ut. Det bara försvinner. Det blir inget motstånd i gruv- och bergsområdena i Bayern och så vidare, inne i skogarna, utan... På något sätt så förefaller ju, om man uttrycker sig lite enkelt, tyskarna var tämligen krigströtta, och de här övertygade nationalsocialisterna även i slutändan lägger ner sina vapen då. Men vi kan väl i alla fall sluta oss till, eller vara eniga om, att det är fascinerande med det tyska fortsatta motståndet här. Ruhrområdet kapitulerar, inringas och kapitulerar här nu någon gång sådär 14, 15, 16 eller vad det nu kan vara, april. Och bland annat, det tycker jag är intressant också, att många av de här ledarna nu i Tyskland, på tyska
18 april officiellt.
18 april,
min födelsedag, det kan,
ja, det kan vara lite, skillnad, jag har lite annat datum, det är inte någon stor sak. Va? Men där mister tyskarna då egentligen 300 fångar, och det blev liksom en början, lite början till slutet på slutet här på något sätt. Och till exempel en sån person som Mauder begår självmord. Det del militärer, och inte bara naziledare nu. Vi tänker ju nu direkt på Hitlers självmord. Men tar konsekvensen liksom av det här. Delar av den första amerikanska armén når Elba i början på november, eller egentligen den 11 november. Och där händer ju någonting väldigt intressant här. Att man har ringat in Ruhr. Man har öppnat vägen mot Berlin, mot slätterna. Där stannar man upp. Och då finns det egentligen bara två förklaringar här. Den ena är ju att man faktiskt inte har kapaciteten och understödet. Man har dåligt med artilleriunderstöd. Det är ett mekaniserat förband som står vid Elba. Man har bara ungefär 50 000 soldater. Man har inte underhållslinjerna organiserade. Men det är inte bara det. Det är inte bara det. Utan det är också faktiskt det att Eisenhower stoppar upp, och det beror ju på de politiska överenskommelserna mellan britter, amerikaner och framförallt i viss mån fransmän och Stalin.
Men vad har han att tjäna på att bara Alltså de vill släppa Berlin till Stalin. Men vad är poängen
ja,
med det?
De menar att det kan vara problematiskt att om vi nu säger leker med tanken att amerikanska förband tar delar av Berlin och möter sovjetiska förband. Är det så att man kommer övergå till en militär konfrontation? Är det så att man uppfattar att Stalin och Sovjet kan inte acceptera detta? Eller är det så att man kommer att få helt enkelt nyttja amerikaner med risk för förluster självklart för att ta Berlin för att sen egentligen bara lämna över till Sovjeten då? Sådana kalkyler görs då i västhögkvarteret här. Och här finns ju liksom en liten skillnad då mellan liksom den politiska nivån och den militära nivån, men som på något sätt ändå följer varandra här då.
Max Hastings, han menar ju att Stalin också är fylld av konspirationsteorier vid det här laget.
Ja,
och har svårt att förstå att de allierade överhuvudtaget vill lämna över Berlin till honom och verkar inte tro på det heller.
Vilket nej, också nej, liksom, nej. Misstänksamheten.
Få honom att diskutera möjligheten till någon slags kapitalistisk konspiration. Då.
Jo. Och att kalla kriget ju egentligen är igång, det kan vi diskutera i något annat sammanhang, men det är ju spännande.
Men det har vi sett, det är väl det som liksom präglar den här delen av kriget också. Det har vi sett ända sedan vi gjorde avsnittet om Warszawa, upproret i Warszawa. Det är redan där började det ju, att den här politiken mellan de högsta ledarna, det är ju den som egentligen avgör hur gränserna sen kommer dras redan nu. Och då är det ändå nästan ett år före här, eller augusti 1944.
Jag får ställa en fråga då. Är kriget en förlängning av politiken som Clausewitz säger, den stora militärteoretiken? Det är inte intressant fråga här.
Ja, men inte vet jag. Man kan väl säga att i det här läget är det ju väldigt tydligt så att man i princip betraktar slaget som över. Utan nu handlar det bara om att utföra det och att man liksom börjar se till att kriga på ett sätt som man har goda villkor när fredsfördragen ska skrivas under.
Men jag skulle ju vilja säga att Eisenhowers, att han håller, nu har han ju naturligtvis order uppifrån, men jag tänker att där är det ett tydligt exempel på det man säger politikens primat. Det vill säga att det är politikerna som tänker därför att militärerna kanske tänker egentligen på ett annat sätt. Här vägen ligger uppe, vi borde kunna anfalla, vi borde kunna ta. Kanske då, sen fanns ju de här invändningarna operativt som jag pratade om då.
Ja, men precis, de logistiska frågorna tycker jag ändå är ett solklara här. 50 000 man jämfört med den styrka som kommer österifrån.
Ja, ja visst, och där kan man väl kanske säga att den här frågan kanske är en icke-fråga, det fanns inte. Men det man kan säga är att amerikaner och britter och visst mån fransmän och kanadensare och sådär, de kommer att inrikta sig på egentligen upprensningsoperationer, jag menar mot Leipzig mot och så vidare, för att rensa upp de här motståndskvickorna som finns då i västra. Och där skulle man egentligen kunna, kanske lite snabbt här, men att på något sätt egentligen lämna den västra. Jag skulle vilja nämna en i alla fall, tycker jag, ganska sådär häftig händelse. Och det är ju så här att när man går över Ren, så är ju broarna över Ren väldigt, väldigt viktiga. Det är ju jättesvårt att ta sig över Ren om man inte har broarna. Då måste man ju bygga någon form av flottbroar. Och där lyckas ju faktiskt den här nionde, Armored Division som den heter, lyckas ju ta den här intakt bron då vid Remagen den 7 mars. Och det där är ju en sån där, tycker jag, lite klassisk händelse i den här processen. Det är ju lite tidigare i förspelet här. Som ju ändå, och det ska vi komma ihåg att Ren var ju ett jättestort hinder för de allierade. Men den där händelsen tycker jag i alla fall att man kan lyfta fram, och det skulle man ju kunna återkomma till. För det tycker jag lät väldigt spännande, den där. De anfaller ju där, tyskarna lyckas inte spränga bron. Utan de anfaller över bron, och där lyckas de då, och det var inte meningen att det var där de skulle göra genombrottet över Ren. Utan där bara sen så sipprar det över bara på dygn sen 8000 amerikanska soldater. Så det tycker jag är en sån här spännande, häftig sån här händelse, just att de lyckas ta en bro över Ren. Och det är, som jag förstår, det enda bro man lyckas ta intakt över Ren. Mm-hmm. Så att man kan ju också ha klart för sig att Ren är nog, jag vet inte om man ska jämföra, men kanske ett större egentligen hinder, jag vet inte hur du uppfattar, än de floderna i öster. Beroende på att den är så stor.
Det är svårt att uttala. Jag har inte tänkt på det på det viset.
Men så det tycker jag man kan nämna. Men...
Ja, men en sista intressant aspekt av det där, av kopplingen mellan väst och öst här, det är ju att De allierades bomboffensiv mot Berlin avslutas ju också i mars 1945 ungefär. Och då har man hunnit bomba Berlin ungefär 314 gånger. Så det är inte så mycket kvar av den här staden. Men det är ju intressant då att man, ja, upp till den här punkten har man ju försökt liksom att, vad ska jag säga, förstöra den tyska industriella förmågan. Och det har ju inte gått så där jättebra. Men det blir ju som en intressant överlappning här nu. Att man vill ju inte bomba sina egna allierade förstås när sovjeterna är på väg in. Så att, man stoppar upp den också.
Jag tänkte på det där temat, kan man ju också nämna att det finns ju egentligen en stor stad som inte egentligen är helt förstörd. Och det är ju Dresden. Och den bombar man ju 13-15 februari 1945 då. Det tycker jag också är en sån där fråga man kan diskutera. Och jag läste John Keegan bland annat, han är ju britt och det är britterna som bombar. Han skriver också att fortfarande har man inte kunnat lämna ett trovärdigt strategiskt skäl till att man bombar Dresden så sent. Och det är väl bara att konstatera att det är väldigt beklagansvärt. Sen, Dresden är fullt med flyktingar dessutom.
Mm. Har du läst Slakthus 5 eller?
Vad sa du?
Har du läst Slakthus 5?
Nej, jag har inte gjort.
Nej, du har inte gjort det? Ja, det borde du göra någon gång.
Allt har jag inte läst.
Det är en bra upplevelse faktiskt. Eller, det beror på hur man ser på det. Men det är en bra litterär upplevelse i alla fall.
För där finns ju en intressant diskussion kring det här med Dresden och hur många som dör där. Och en av de här förintelseförnekarna, David Irwin, har ju hävdat till exempel att det var 300 000 som dog där. Men det är ju en överdriven siffra, de menar ju forskarna, att det kanske handlar om 30 000, men det gör ju inte saken bättre med uttrycket med så. Utan det man kan säga är att det är en spännande, tveksam, historiemoralisk fråga i krigets slutskede som vi naturligtvis bara kan bedrövas över att det blir på det sättet. Och det är ju så här att Dresden har haft svårt att komma upp på den här världsarvslistan. UNESCOs världsarvslista. Det är ju ganska brutalt. Därför att ett av kriterierna där är att det ska vara unikt och genuint och autentiska byggnader som man har bevarat. Men resten är ju återuppbyggt. Men de är på listan ändå nu då. Men bara så att jag nämner det lite, och vi ska inte fördjupa oss i det här. Jag har varit mycket i Nürnberg också, men den staden förstörs ju till 90% och så vidare. Men det här känns som att nu ska vi åter till kriget. På sovjetisk sida så har man ju, lämnade vi ju händelseutvecklingen. Det var ju du inne på här alldeles nyss. Att man har kommit fram till Warszawa. Det är den operation Bagration ju, som för de sovjetiska trupperna. Ända fram då en bit in i Polen där man ju stannar upp. Och det hade vi ju ett avsnitt om. Sen gör man ju, kan man uttrycka sig så, Peter. Man satsar ju på en, så att säga, en upprensningsaktion i Rumänien, Ungern, som ju för de sovjetiska trupperna så småningom ner mot, faktiskt till och ner mot Balkan, mot Grekland, och där man ju tar då till exempel Budapest och Wien. Och det har vi anledning att återkomma, tycker jag, till. Budapest är ju väldigt spännande, då har vi ju Raoul Wallenberg och sådana saker. Jag var i Wien för ett tag sedan, och det är också, tycker jag, intressant det där med att man ska klart för sig att även Wien skadades en hel del faktiskt under kriget, även om det mesta ändå klarade sig. Va? Så att Det tycker jag vi kan ha det. Men det som är fokus är ju här nu uppladdningen för och det stora anfallet mot Berlin. Och där kan man väl diskutera lite ledarskapet här, tycker jag.
Ja, det har ju två befälhavare här, Tjukov och Konev, som egentligen... Det finns ju en tredje, Rokossovski, va, heter han?
Ja, precis. Ja, han kommer in lite senare skedet.
Och det är ju han som har lett den här styrkan som går mot Warszawa. Men nu är det Tjukov och Konev som egentligen står för varsin axel, eller vad man ska säga.
Varför inte en, bara? Med ett övergripande ansvar, pedagogisk fråga. Här.
Ja, precis. Du tänker på den här konkurrenssituationen. Men jag antar att det finns väl någon poäng i och för sig med att de ska försöka omringa Berlin också. Att de Konev ska komma lite söderifrån och vika norrut för att sluta upp mot Tjukovs trupper som kommer från nordöst, om man säger så. Och på det viset ska man liksom inringa hela Berlin. Men absolut, det är ju en sån här klassisk militärhistorisk tema som man har diskuterat kring det här då, att vem är det som ska slutligen få ta Berlin då? Vem är det som ska få den här äran? Och Stalin verkar ju inte ha riktigt bestämt sig förrän ganska sent. Och det är väl framförallt när det börjar bli problem mellan de här två befälhavarna, det vill säga att de De skickar ju ett patruller mot varandra för att ta reda på vad den andra är. Alltså inte för att spana mot fienden utan de spanar mot sina egna så att säga för att hela tiden ligga steget före. Och desto närmare de här två grupperna kommer Berlin så blir det ju också så att de börjar skjuta på varandra av misstag då att man ser inte riktigt vem det är. De kommer så pass nära varandra och ser till att de inte berättar för varandra vad man är. Det är faktiskt först den 22 april som Stalin beslutar att det är Zhukov som ska få ta Berlin.
Ja, men jag tänkte just på det att den här Stavkan då, liksom, så att säga, ledning tidigare i Zhukov, han hade ju haft ett sånt här, vad ska vi kalla det för, helikopterperspektiv och samordnat olika arméer. Men det är ju som du säger här nu att Stalin, nej men han plockar ner de här, så Stalin går in och tar egentligen det här samordnings... Mm.
Ja, det är
på något sätt.
Det är Stalin som beslutar om att de ska delas in i olika zoner också i Berlin och så olika ansvarsområden för att undvika att de behöver att skjuta på varandra.
Och då har ju Zhukov den här, jag tycker det här är så intressant, han har ju den här första vitryska fronten, de har ju sånt namn på liksom det vi ska kalla för armégrupp. Och sen har ju då den första ukrainska fronten. Och sen finns det då en tredje armégrupp som kommer sen ett senare skede liksom in söderifrån då. Men som jag ju uppfattar, precis som du säger här, det är att Zhukov nu, han går ju bara rakt på Berlin egentligen. Och man kan väl säga så här att det här riktigt sista slutanfallet inleds ju då i mitten av april, eller hur? Som du säger. Och...
Ja, 16 april så går Zhukov över floden Oder. Och det är väl det som egentligen inleder ju strax innan Selavhöjderna här.
Ja, och det är det, precis. Nu nämner ju de här Selavhöjderna. Och där tycker jag också att det är ett sånt här exempel på det vi pratade om alldeles nyss här. Hur tyskarna i krigsligt skede lyckats stoppa upp. Och med ganska begränsade medel i den här generalen Redolich. Liksom, med ett sånt här försvarssystem lyckas ändå hålla emot i flera dygn. Det tycker jag ändå är också kusligt fascinerande, hur det här militära yrkesmannaskapet på den tyska sidan ligger på en väldigt, väldigt hög nivå. Sen finns ju inte resurserna och möjligheterna, men det här irriterar ju, som jag uppfattar så irriterar det ju Zhukov naturligtvis att han blir uppstoppad, men också Stalin kommer ju med kritik. Han tycker det tar för lång tid.
Det verkar ju vara så som att i alla fall i eftervärlden har man ju betraktat Konev som den stora strategen i alla fall i det här sammanhanget. Och att Zhukov egentligen kör bara en brutal köttkvarnstaktik framåt.
Och jag tycker att det där kan man ju diskutera, tycker jag lite. Att här ser vi ju exempel egentligen på, ska man kunna säga att här excellerar ju egentligen Sovjetarmén i sin förskräckliga stridstaktik.
Men hur många är det som väller in här?
Ja, man har ju försökt att räkna upp, men vi pratar om 2,5 miljoner man. Och du skojade ju lite alldeles nyss om de här 50 000 amerikanska soldaterna som stod i Elbe. Det är klart att det tillförs fler då, men det är ju en enorm massiv. Och hela den här sovjetiska industrin har ju nu försett de här med inte minst alltså raketartilleri och med tungt artilleri och så vidare. Så alla ingredienser finns ju här i sovjetisk krigföring.
Det är helt vad jag tror inte. Det är svårt att bara ens fatta de här siffrorna. Ja, men Zhukov förlorar 325 000 mannen och så att under den här offensiven mot Berlin och cirka 100 000 av dem dör. Men då förstår man också hur meningslös den här lilla styrkan på 50 000 man som står vid Elbe.
Jo, nu ska vi inte hänga upp oss på det, för det var ju bara framskjuten. Men jag förstår din poäng där. Jo, det är ju det. Och det är klart att Det är klart att amerikanerna hade tillfört mer om man hade ju satsat. Men man förstår ju också att den enorma uppladdningen som har gjorts på den sovjetiska sidan.
Ja. Den industriella apparaten måste ju vara, det är helt otroligt.
Ja, och också hur litet egentligen den enskilde sovjetiska soldatens värde egentligen är. I den här stora malströmmen som ju liksom är slutanfall mot Berlin. Utgör det ganska hänsynslöst, för det hade ju funnits lite alternativ här om vi pratar så, eller hur? Stängt in, inringat och avvaktat tyskarnas reaktioner och i alla fall försökt med förhandlingslösning att få Tyskland att ge upp.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Hur som helst är det vi, kanske vi ska hålla oss till det som händer. Hänsynslösa anfallet mot Berlin sätter igång. Hur ser det ut på den tyska sidan?
Ja, det är, jag vet inte, jag kommer inte ihåg siffran hur många som finns att försvara, men det är väl ett par hundratusen i alla fall som finns här. Ja, men det är ju kvaliteten som är problemet. Så får man väl ändå säga att det finns ju klart en hel del veteraner, men det är ju många, bland annat Hitlerjugend, då är ju ett stort lass här, och den här folkstormen som Hitler beordrar fram. Så att kvaliteten är ju ganska begränsad, och sen är det som vi sa tidigare, Berlin är ju en bombad stad. I dess yttersta bemärkelsen, eller det är ju bara en ruinstad. Det blir ju ett slags Stalingrad här också. Och det är väl också ett bidragande problem då till att de har såna, ja, Ryssland har så stora, eller Sovjetunionen har så stora förluster. Just att det är svårt att ta sig igenom den här stan, för det är bara grushögar överallt och väldigt lätt att gräva ner sig. Och så har man ju tillgång till den här Panzerfaust. På svenska,
ja,
översatt det pansar, ja. Eller till pansarnäve ibland, va? Jag har sett någon svensk översättning, bland annat någon skildring från 1946 där, som verkar fungera ganska bra mot de här T-34-erna. Men framförallt så är det där fanatiska motståndet då, att man är väldigt våghalsig i sina anfall, och det går väldigt mycket närstrider. Och det finns mycket berättelser för den som är intresserad av att läsa om enskilda, vad ska man säga, vansinnesdåder. Mm. Folk som springer fram och avfyrar dem här på bara några meters håll liksom, och får stopp på. Men varje stannad pansarvagn innebär ju ett stort problem då, eftersom det är så svårt att ta sig fram i Berlin. Det finns ju inga raka gator liksom att köra på. Det är ju bara skräp och skrot överallt. Så att det är ju ett oerhört, det måste ju vara en oerhört apokalyptisk stämning här.
Absolut. Och jag tänkte lite på den här nu för att få in en finsk koppling. Det var länge sedan vi hade det, tycker jag. Och de här pansarnävarna spelar ju stor roll för fördröjningsstriderna faktiskt också på Näset då, tidigare.
Okej, är det tyskar? Har de fått
tyska vapen? Det är ett skäl till faktiskt att Finland håller ut egentligen med sina kontakter med Tyskland, om man uttrycker sig så, innan man bryter, därför att man behöver få in den här typen av materiell för att kunna stoppa upp Sovjetarmén tillräckligt mycket för att sen kunna få en förhandlingslösning som inte leder till att Finland mister sitt oberoende. Så det tycker jag är lite spännande att den där tekniken, idag pratar vi om pansarskott och det är ju högst aktuellt. Men ett vapensystem som är väldigt effektivt faktiskt, om man avfyrar det tillräckligt många, träffar på rätt ställe. Och sen vet jag faktiskt inte, det ska jag erkänna att jag är okunnig om. Man brukar ju prata om armeringssträckor. Du sa att på några meters avstånd här måste ju komma upp. Stridsdelen måste hinna armera, som det heter. Och när det gäller våra pansarskott så ska det då ett visst antal 10 meter som innan man, vilket jag ju vet vad det är, men det behöver vi inte prata om här. Men att just att det där är en spännande sak, tycker jag. För det är ju ett nytt egentligen, skulle man kunna kalla det för, inte fattigmansvapen, men det är ett häftigt nytt vapensystem som ju spelar stor roll i Ukraina idag faktiskt.
Mm. I alla fall det här försvaret, kan man väl säga, är ju också, stampas ju delvis fram på grund av Hitlers order här, och han kommer ju få en större roll också i det här försvaret av Berlin. Han har ju beslutat att stanna kvar i Berlin sedan den 16 januari egentligen, så han sitter ju och trycker i sin Führerbunker här nu. Och det sätter väl viss sordin på stämningen, kan jag tänka mig. Han har ju också sett till så att de här SS-trupperna patrullerar ju runt där och liksom ser till att avrätta alla som ens uttrycker minsta tvivel om att Berlin ska försvaras. Så att det hänger ju väldigt mycket människor från lyktstolpar och sånt där som har helt enkelt blivit avrättade då på grund av att de utgör en tveksam resurs mot Röda armén. Så att det verkar ju pågå ett slags skräckvälde som delvis driver den här typen av försvarsstrider.
Mm. Jag kan berätta faktiskt en historia som jag brukar berätta för studenterna. För vi brukar bo ofta i Västberlin med studenterna på hotell där och nära Kurfürstendamm. Det är ju en gata rakt igenom. Och där utspelar sig just en sån här händelse, bara något kvarter bort från det hotellet. Och det handlar just om det där, att det är dagen innan kapitulationen, så uttrycker alltså, eller några dagar innan kapitulationen ska jag säga, så uttrycker en 15-årig pojke att han liksom inte vill slåss längre.
Mm.
Och då avrättas han rakt upp och ner av SS-soldater som går förbi och hör det.
Mm.
Och det där tycker jag ger ofta för studenten, att här befinner ni er, där borta, bara där runt hörnet. Där inträffade detta. Fundera på vilka ställningstaganden det handlar om.
Mm. Och barnens roll överhuvudtaget är ju intressant. Eller för man ska säga att tonåringar, äldre barn, de har ju också fått rykte om sig här. Alltså, å ena sidan när man läser det så kan man ju förfasas över bara känslan av att någon 15-16-åring kan springa runt med en sån här panserfaust och liksom utgöra någon slags försvar. Va? Samtidigt har ju, visade de sig vara sig några av de mest fanatiska och mest problematiska soldater att hantera för både de västallierade och Röda armén. Då, för att de klarade ju inte av riktigt att kapitulera och var väldigt nyckfulla. Och betedde sig, alltså de förstod inte att när det var över och sådär, och kunde rätt vara det bara dra fram en handgranat och liksom offra sig och betedde sig på ett väldigt nyckfullt sätt, vilket gjorde att också responsen mot dem blev väldigt brutala. Det finns en hel del av historier om det här på västfronten med brittiska amerikanska soldater som kände sig mer eller mindre tvungna att skjuta 14-åringar på nära håll.
Mm.
För de kan inte lita på att de kommer acceptera liksom kapitulation eller ge sig överhuvudtaget. Och så är det även i Berlin nu.
Mm. Slutstriden då inne i Berlin, man räknar med att ungefär kanske 94 000 tyska soldater finns. Och där är det ju så att så många som 60 000 är ju av den här kategorin vi pratar om då, vårt storm, alltså äldre och pojkar. Och i det trånga utrymme som Berlin utgör då, så räknar med att de mot dem så sätts det in ungefär 450 000 sovjetiska soldater. Sovjet kan ju inte sätta in alla sina soldater naturligtvis. Men, så att det är klart det är väldigt ojämnt här. Och en sak som vi direkt kommer in på här också är att i den här, det är klart att det måste man ju ändå förstå, inte förstå i den meningen att jag accepterar deras handlande, men oerhörda övergrepp mot civilbefolkningen i det här läget också under kriget. Och det har skrivits mycket om Röda arméns systematiska våldtäkter både under kriget och efter kriget, eller hur? Och där vet jag att det också finns ju undersökningar, forskning som visar att det förekom naturligtvis också, jag säger naturligtvis faktiskt, på västallierad sida. Och där kan man ju aldrig vikta detta i vilken omfattning och så vidare. Min uppfattning i alla fall är ju den att det här sker mer på den sovjetiska sidan än på västsidan. Oerhört svårt att fastställa några siffror, men oerhört tragiskt detta med människor som inte kan försvara sig.
Ja, det är också hemskt också, den typen av sexualmoral som råder under den här tiden är ju också att är du våldtagen så har du liksom förlorat din heder på ett annat sätt. Alltså, det finns ju många berättelser om föräldrar som uppmanar sina döttrar att kasta sig ut från hustak och hänga sig själva och på olika sätt ta livet av sig själva när de anser att deras barn har blivit vanhedrade av. Alltså det är fruktansvärt läsning och en del bara accepterar det också. Att det råder en sån stämning här nu att man liksom ser inte att man vill leva i den framtid som väntar för Tyskland.
Nej. Och vi kan väl bara säga att det är aktualitet. Att det förekommer ju i det krig som pågår i Ukraina då. Och det kan man ju fundera och bli lite nedstämd över hur långt världen egentligen har kommit.
Ja, nej, absolut. Den typen av soldaters beteende det har ju på intet sätt förändrats. Kan man säga. Det finns gott om sådana vittnesmål även idag. Men däremot kan man kanske att den här tiden och attityden om sexualmoralen har förändrats i alla fall till något till det bättre, så att de här, vi hoppas att de här kvinnorna inte bara tar livet av sig. Och på uppmaning av sina föräldrar, det också känns så otroligt brutalt. Det finns en berättelse här precis dagen efter krigsslutet egentligen, en mamma som sitter på ett hustak med två av sina döttrar och har firat deras stundande bortkomme lite Shinzano. Och sitter hon där och säger åt dem, hoppa nu, kom igen, hoppa nu, det finns ingen framtid för er. Medan pappan då står sex våningar ner på, och försöker hindra dem. Jag tror att båda de här flickorna på något vis beslutar sig av att inte göra det, men hon beskriver också den där stunden när hon sitter där och dinglar med benen och ändå överväger och känner sig, jag var trött, jag var sömnig, jag ville ändå göra det.
Toppa,
ja. 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 På något vis också, hon hade liksom sagt hej då till sin bror och så här. Alltså, det är svårt att förstå den stämningen som måste ha rått i Berlin. Och det här är ju bara vanligt, alltså civilbefolkningen, vanligt folk i någon mening. Va?
Men du, i bunkern där utspelar sig väldigt märkliga scener, får man ju säga.
Absolut, och Hitlers bunker under det här slaget om Berlin har liksom utvecklats till ett eget fenomen i sig. Fått en egen historieskrivning och många historiker som har varit intresserade av detta redan från start egentligen. Och det börjar väl egentligen med att Hitler kryper in här den 16 januari 1945. Så han stannar ju i Berlin och hans närmaste försöker få honom att åka därifrån också, rädda sig. Men han vägrar egentligen och vill stanna kvar till slutet. Och det här har väl delvis att göra med att han inser att det här slaget är förlorat. Men han vill ändå sitta kvar och så här, hålla uppe moralen bland de som försvarar Berlin. Och han vill väl antagligen dö som en krigare, antar jag. Trots att han sitter här under. Själva bunkern i sig är ju rätt intressant. Och den är ju avbildad på många sätt. Den finns inte kvar. Som tur är, tror jag. För det hade nog varit rätt märkligt att ha den här symbolen för det sista motståndet kvar där. Men det ligger under riksdagshuset i Berlin.
Jag tror att det är så att delar av något sånt här förrum till chaufförernas garage eller någonting sånt här har man hittat då. Men det förstördes ju mycket direkt efter
Det är ett ganska
krig.
Stort komplex och egentligen användes det som ett sjukhus också under den här perioden.
Ja, precis. Så att det är väl, men det som du säger, det finns liksom inte kvar och det är ju verkligen tur. Det hade ju varit en vallfartsort.
Jag har varit på den här parkeringen. För det är bara en parkering nu. Det är en väldigt oanmärkningsvärd.
Den är ju utpekad med en skylt och så vidare. Och folk går ju dit och bara det är ju lite intressant.
Det finns en sovjetisk soldat också som kommer dit 1945. Som tar några foton som sägs vara från den här bunkern då. Men det är inte, alltså det är så väldigt mycket mytbildning kring det, så man vet inte riktigt hur det såg ut och så. Däremot finns det ju rätt mycket vittnesskildringar från den här perioden. Finns någon sekreterare som skriver en bok eller som är intervjuad som sen blir till en bok då. Så finns det någon löjtnant tror jag som fungerar som någon slags betjänt åt någon av de här officerarna som också har skrivit en berättat om sina sista dagar som har överlevt här. Det är faktiskt ganska många som överlevde det där. Så att det finns ganska väl dokumenterat den här perioden. Och det som man kan säga, det som det präglas av är att Hitler och hans närmsta cirkel egentligen tappar allt mindre kontakt med omvärlden. Och det är den faktiska situationen uppe ovanför mark. Utan man stannar där nere. Och Hitler han beställer olika offensiver och försöker lösa situationen enligt hans karta. Va? Men det fungerar inte särskilt väl. Den här episoden är också väldigt välskildad i filmen Der Untergang. Som jag antar att de flesta har nog sett som lyssnar på vår podd. Om man inte har sett den så bör man se den. Men den är ju väldigt, väldigt fascinerande. Och där ser man ju hur han hela tiden liksom, ja, de skildrar ju hur han hela tiden försöker få tro sig kunna lösa den här situationen och att de bara är en offensiv bort från att kunna liksom mota bort ryssarna, men det går ju inte.
Ja, jag tänker lägga till en sak där, att många av de här personerna som finns där, de lämnar ju successivt faktiskt bunkers, som blir ju färre och färre där inne. Jag tänker på en sån här person som Joachim von Ribbentrop, alltså utrikesministern, han lämnar till exempel den 23 april Så att det blir ju mindre och mindre folk och mer, vad ska vi säga, saker och ting ställs på sin spets. Där.
Jo, det är ju de absolut galnaste som är kvar, antar jag.
Ja, och det man har funderat, ja. Ja, det man har funderat på liksom är så här att Hitler inser ju naturligtvis att det är slut, naturligtvis. Va? Men också att det ligger ju de här order och tankarna om att man liksom ska förstöra hela Tyskland och spränga upp det. De här orderna som går ut vid den här tiden just, som ju sen obstrueras. Så vi ska ju komma ihåg att just den här undergången, den titeln på den filmen tycker jag är ju väl funnen. För det är väl det som nu då Hitler tänker, att utan ett nationalsocialism så är det inte värt att leva.
Det är ju helt tydligt här att man liksom, att de sitter och fantiserar om sitt eget så kallade imperiums liksom ruiner och hur det ska se ut och hur eftervärlden ska ta emot det. Goebbels säger ju någonting typiskt i den här riktningen. Han menade att det är nu som det avgörande fäll som ert agerande och ni kommer synas på vita duken om 100 år. Och då är frågan, kommer de bua eller kommer de hedra er? Så att säga, beroende på hur man agerar här. Så att de är väldigt, väldigt måna om sitt eftermäle nu och inser att de kommer dö oavsett. Den här episoden i alla fall i bunken får väl sitt slut, ett ganska märkligt slut egentligen, med att Eva Braun och Adolf Hitler gifter sig. Det är den 29 april egentligen, så får han höra om Benito Mussolini som också nu har dött. Och i samma kväll så gifter han sig med Eva Braun. Det är en väldigt stillsam tillställning, sägs det, som sitter ner i ett av rummen där och dricker lite champagne i princip. Och intar antagligen en vegetarisk måltid.
Ja, han var ju vegetarian. Ja. Mm.
Och jag vet inte liksom, om det blev så mycket mer firande än det, men dagen efter här sen så kommer de ju att skjuta sig och ta gift. Eva Braun tar väl en sån här cyanidkapsel och jag vet inte om Hitler också tar en cyanidkapsel och skjuter sig själv samtidigt. Mm. Och det var lite... Grejen är att man har ju inte liken kvar, så man vet inte riktigt. Det sägs ju att man har hittat de här tänder och så. Men liken från dessa två forslas ju upp ovanför, eller vid en trädgård som ligger bakom riksdagshuset, och så bränns de med hjälp av bensin. Det sägs att jag har luktat mandel. Vet du varför?
Ja, nej.
Ja, men det är cyaniden då, som är, det är en slags bitter mandel.
Precis, och sen då alla de här diskussionerna sen huruvida han undkom eller så, men alla kan man väl säga då seriösa bedömare menar att där slutar ju Adolf Hitler sina dagar. Och sen har man ju pratat om det här som du nämnde, den här käken och tänder då som Sovjet ska ha haft och i arkiv i Sovjet då, det där är ju oerhört liksom tveksamt liksom överhuvudtaget om det där överhuvudtaget finns någon verklighet bakom det där, och det kan vi liksom låta vara osagt då. Men där slutar Adolf Hitler sina dagar då. Goebbels finns ju på plats i bunkern också.
Precis, och Goebbels, den här episoden som det utspelas ju efter att Hitler och Eva Braun har dött, och det är väl kanske ännu mer, kanske mest makabert, men det passar väl också hans bombastiska karaktär, antar jag. Goebbels och hela hans familj egentligen har ju beslutat sig också för att vara där. Så han har ju sina döttrar med sig, och så jag tror att han har en son också. Och dessa då har ett eget litet rum där nere i bunkern. Och dagen efter här nu, som när Hitler har dött, så beslutar man sig för att nu ska jag ta livet av hela familjen. Barnen vet inte om detta, utan de tror att de ska ut och resa. Så de packar sina väskor och de klär sig i sina finaste kläder som de har. Så bäddar familjen eller föräldrarna ner dem i sina sängar, och så får de en giftblandning då i någon slags mjölk. Och föräldrarna säger åt dem att det här är för att bota någon slags flygåksjuka i princip. Då ska de dricka detta. Och Josef Goebbels läser en saga för barnen, och sen så får de dricka detta, och så... Ja, dör de helt enkelt. Hela familjen egentligen. Tar giftkapslar och har livet av oss själva. Det sägs ju att den äldsta dottern inser vad som håller på att hända. Ja. Och börjar brottas här. Försöker ta sig undan, men
herregud. Ja.
Blir nedkämpad av sin mor.
Okay.
Ja, det är så vansinnigt. Ja, det är så absurt så det finns ju inte. Deras lik finns inte heller kvar. Men de har flyttats fram och tillbaka. Och även här har man ju varit väldigt mån om att de här kvarlevorna verkligen ska försvinna så att det inte blir någon slags vallfärdsplats för nynazister.
Mm. Jag tänker på Bormann till exempel. Det är en annan variant här. Dels är de här, nu har vi nämnt de här som blir kvar in i slutet. Bormann uppmanas ju av Hitler att fly för att kunna fortsätta ledarskapet då, utanför Berlin. Och han flyr ut då tillsammans med en officer, men försvinner och sannolikt så är man är osäker på huruvida man har hittat Bormanns lik eller inte.
Det ja, finns precis, man vet inte, han ska ha förklätt sig och ja. Bara försvunnit in i massan egentligen. Men det är också så, det är så mycket frågor kring det där och att han ber Bormann att ta över ledarskap. Det är Karl Dönitz, amiralen, flottans amiral som officiellt blir ledare efter Hitler, men ja, han in i det sista så verkar han ju också ge lite olika direktiv till de här olika ledarna.
Just det. Det jag tänkte på en sak som man kan slå, som man har varit mycket i Berlin, vilket jag har haft förmånen att få vara, att avstånden är oerhört korta. Alltså från riksdagshuset egentligen, alltså red fågelvägen, så är det ju fullt möjligt att se platsen där bunkern finns, så att säga. Det är väldigt korta avstånd i Berlin där. Och saken är ju den att samtidigt som Hitler begår då, den dag han begår mord, så sätter man ju upp på riksdagshuset en sovjetisk flagga faktiskt på kvällen. Jag tror att det är vid 10:30 snåret faktiskt. Så att vi ska komma ihåg att här är ju saker och ting har ju satts på sin spets. Så jag tycker en annan sak som man kan bara med så lite nordisk anknytning konstatera, att det finns ju alltså SS-förband, Waffen SS-förband från den här Nordland-divisionen som ju slås in i det sista. Det är en sån här intressant sak som jag tycker vi skulle kunna komma tillbaks till någon gång faktiskt i podden här. Så att det är ju oerhört dramatiskt på slutet. Man sätter ju in
jag tror också
för unga pojkar och folkstorm och sånt där. Ja.
Jag tror att ett av de här, det är någon svensk eller någon från Norden som blir inkallad till bunkern här i det här skedet för att fixa någon läcka, som också ser med vittne till bränningen av Hitler.
Just det.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.
Traffic jams, tailgating, pile-ups. Ugh, the joys of driving. How could it get worse? The federal government wants to have a say in what you drive. That's right. The Biden administration's EPA is pushing mandates that would ban 2 out of every 3 vehicles on the road today. Don't let Washington become your backseat driver. Protect the freedom of driving your way. Visit energycitizens.org. Paid for by the American Petroleum Institute.
Den här kapitulationsfrågan här bör vi diskutera, och då är det så att den 5 maj så kapitulerar då i nordvästra Tyskland, Danmark, Holland, delar då av den tyska armén. Och sen följer ju en kapitulation till västmakterna den 7 maj, den skrivs ju under Reims och då är det Jodel. Men då är ju Sovjet, de är ju inte nöjda med det där, utan de vill ju ha en egen underskrift, och den sker ju i de östra delarna av Berlin, eller hur Peter?
Mm. I Karlhorst.
Karlhorst, precis.
Och Wilhelm Keitel.
Ja, och då finns det en underbar historia där som jag bara måste dra. Och den är ju det att han, när de samlas för att göra den här underskriften, så kommer ju då den franska representanten. Och då lär ju Keitel ha sagt att det fattas bara detta, fransmännen. För det tyckte han ju var botten. Han tyckte ju att Tyskland ju på något sätt hade besegrat fransmännen. Han accepterade liksom att skriva under till Sovjet och de övriga.
Men du, hur går det med, alltså Max Hastings, han beskriver ju Wilhelm Keitel som Hitlers främste soldat, och han är en av dem som verkligen håller
nummer ett, ja.
Ja, som håller sig kvar liksom, som, och han, det sägs att också när han hade sitt parti, vad heter det, brosch eller märke på sig även när han skrev under. Han vägrade liksom släppa tanken på nationalsocialismen. Men hur gick det för honom egentligen? Blev han hängd eller?
Han avrättas ju, alla de här avrättas ju, ja. De högsta juden. Och det är ju också en sak man kan resonera lite kring. Det är ju en berättegång av efterspelet, för det tycker jag är en del av militärhistorien också. Hur man, vi har ju varit inne på såna här frågor i andra poddar. Va? Men sen är det ju så här då att det finns tyska förband som slås till exempel i Prag flera dagar efter kapitulationen. Så att en viss rörighet här, men samtidigt som jag säger det, så är det ändå så att bland annat då sådana här förband, grupper som man har utbildat i Tyskland för att fortsätta striden efter kapitulation, eller i och med att slutet, för att liksom kämpa in i det sista naturligtvis med nationalsocialistisk ideologi. Det går luften ur. Man kan säga att det går luften ur, helt ur det tyska motståndet i och med att de här kapitulationerna skrivs under. Så det blir ingen sån där trist efterspel med en långdragen grillakrigföring från fanatiker. Och det tycker jag man kan markera. Sen figurerar ju den 9 maj som ett datum här också. Men det har ju att göra med att det är då som nyheten på allvar når Sovjetunionen. Men det tycker jag inte vi behöver prata om egentligen. Så det är 7 och 8.
Ja, precis, det är då de skrivs under.
Ja, som gäller då. Och då
men det har ju framförallt att göra med hur man firar segerdagen i Ryssland idag,
ja,
eller Sovjetunionen.
Ja.
Och sen
och det är ju lite komiskt kanske det där också, att man liksom på något sätt ska ha olika dagar, det kan man ju resonera kring. Men jag tycker att nu har vi gjort en serie om andra världskriget, och det är ju så att vi har ett avsnitt kvar som kommer att publiceras, och det är faktiskt vårt 100:e avsnitt. Då har vi ju pushat lite för i olika sammanhang, och då har vi bjudit in våra mentor Urban också. Och den handlar ju om atombomben och krigets avslutning, med amerikanska kriget mot Japan framförallt står ju i centrum då. Men nu är ju kriget i Europa slut, och man kan väl ställa sig en fråga här. Vi har ju gjort nu på något sätt en grundkurs, va, Peter, eller hur?
Ja, verkligen.
Vi kommer ju inte att släppa andra världskriget, utan det fantastiska nu tycker jag att nu kan vi komma tillbaka och borra i olika saker. En sak som jag tänker på spontant är att vi till exempel har ju inte nämnt i det här avsnittet egentligen någonting, egentligen faktiskt ingenting, om att det finns kvar tyska trupper i Baltikum som Hitler då tänkte skulle vara kvar då. Det finns en uppfattning då, eller en teori om att han ville hålla delar av sovjetiskt territorium då. Och jag tänkte, det är en sån sak som vi bör ta upp. Och sen tycker jag att nu är det härligt, för nu kan vi välja olika sådana här teman och verkligen borra. Alltså, vi kommer ju inte att släppa andra världskriget. Men nu har vi gjort grundkursen, och vad har vi lärt oss för någonting då? Har vi lärt oss någonting? Vi hoppas ju att lyssnarna har lärt sig någonting.
Det är klart att man kan, det finns på flera olika nivåer. Det är ju intressant att se hur västländerna har blivit integrerade med varandra på ett helt nytt sätt. Framförallt Storbritannien och USA. USA har lämnat sin isolationistiska politik i och med andra världskriget och blivit en världsmakt. Det är ju egentligen nu de blir liksom, det är starten på Pax Americana på ett sätt, va, som är jäkligt fascinerande. Sen är det ju någonting med det tekniska, med den tekniska nivån, hur den utvecklas, helt nya typer av vapen, så kanske inte nödvändigtvis spelar så jättestor roll då, och kanske radarn och dess utveckling, va? Men den fanns ju även innan i viss mån, va? Men allt som kommer få så jättestora konsekvenser sen, va? Jag tänker framförallt på raketvapnen, V1 och V2-vapnen, atomvapnet.
Jag tänker ju ändå på, det är ju klart, jag menar pansarkrigföringen, den rörliga krigföringen, vi har varit inne mycket på flygkrigföringen, de här nya raketvapnen, jetdriften och så vidare. Så att vissa saker inser man ju naturligtvis kommer ju med andra världskriget. Vi har pratat om luftlandsättningar och så vidare, så att det är klart att andra världskriget inser man ju är inte bara enormt stort. Det går ju aldrig att tömma ut det ämnet. Men också att det finns ju definitivt ett före och ett efter andra världskriget. Så det är självklarhet, jag säger. Men så är det inte med alla krig. Absolut inte. Det är ju inte så att det nödvändigtvis alltid finns ett före och ett efter alla krig. Så är det ju inte. Men andra världskriget är ett sånt krig som det finns ett före och efter. Som du säger, inte bara politiskt utan även
Jag tycker också att händelserna efter 2022 här nu, och det nystartade kriget i Ukraina här, eller Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina som heter formellt. Men det sätter också andra världskriget i nytt ljus, tycker jag. Jag ser lite andra saker i andra världskriget nu efter det pågående kriget. Liksom. Och kanske framförallt handlar om storskaligheten. Vilken skillnad det är i liksom, mängd trupper och så. Oh. Vilka enorma kvantiteter som släpptes lös. Men sen också att de här grundläggande konflikterna inte riktigt är lösta. Och när det här polerade som vi har fått och som vi har trott väldigt mycket på, när precisionsvapnarnas effekter liksom börjar dala och det slut på ammunitionen, då återgår liksom krigföringen till någonting som alltså, går nästan längre, ännu längre bak än andra världskriget, hela vägen till första världskriget.
Jo, då är det artilleri, slags koncentrationer och skyttegravar och statisk krigföring och försvarsstrid.
Så här tycker jag att det finns ett utrymme för nytolkning av andra världskriget på det viset, att man nu ser vi att okej, det här framåtskridande som vi trodde att vi hade lämnat den typen av krigföring lite grann. Men det har vi inte, utan det har bevisat sig nu att det här är, vi är tillbaka där. Och det är lite obehagligt på många sätt.
Det är det. Men vi får anledning att återkomma, tycker jag. Och vi hoppas ju att lyssnarna har följt den här serien och funnit den intressant och har lärt sig lika mycket som vi har lärt oss med vår inläsning kring den. Så egentligen kan man väl säga att vi avrundar väl kriget i Europa här. Det är ett avsnitt kvar. Och vi får väl tacka varandra. Tack Peter för att du har varit med mig här. Andra världskriget. Och tacka lyssnarna för att ni har varit med. Tack ska ni ha.
Vi tackar Peter Bennesved och Martin Hårdstedt. Kontakta gärna Militärhistoriepodden via mail på militarhistoriepodden@historia.nu. Peter och Martin vill gärna få in synpunkter och förslag till programidéer.
Iran har under 1900-talet genomgått tre omvälvande revolutioner som orienterat landet antingen mot västerlandets modell eller mot en auktoritär styrelseform. Idag pågår en social revolution i landet som vänder sig mot det islamistiska styret och vars anhängare har Europa och väst som förebilder. I en viktig bok ger idéhistorikern Mohammad Faslashemi en djupare förståelse för dagens dramatiska händelseutveckling. Iran mellan tre revolutioner är utgiven av förlaget Historiska Media. Beställ den fysiska boken på förlagets hemsida historiskamedia.se eller köp den i en bokhandel nära dig.